Ja, men det är bara bra. Skratt är bra. Ha, hej och välkomna allihopa.
Hej Sam.
Hej.
Idag har vi en oannonserad gäst i podden. Någon som jag vet att folk faktiskt känner igen. Och det är Lina från Food Pharmacy. Välkommen.
Tack så jättemycket. Vad kul att vara med i er podd.
Jättespännande.
Så spännande. Ja. Jag gjorde en snabb annons bara på Instastory innan här.
Ja, du gjorde det?
Ja, en halvtimme innan så sa jag att idag har vi Lina Nertby med oss från Food Pharmacy. Superkul. Jag är härligt. Jätteglad att ha dig med här.
Ska vi börja med frågan hur du hamnade i våran podd?
Ja.
Ja, men alltså, det är ju en bra fråga. Jag tycker alltid det är spännande. Var det liksom slumpen eller var det ödet? Jag och Linda har ju gemensamma bekanta. Och för några år sedan så hamnade vi bredvid varandra på ett nationaldagsfirande hemma hos dem. Och vi pratade ju jättemycket.
Ja, jag tror jag satt i den där soffan bredvid dig hela dagen och kvällen. Jag rörde mig inte därifrån.
Och jag sög ett tag i Linda också för att hon var ju PT. Och jag har ju ägnat de senaste 10 åren snart åt att försöka förstå hur jag kan skapa mig en så bra livsstil som möjligt för min fysiska och mentala hälsa. Mm. Och ett område som jag liksom inte har varit så mycket inne på är det här träningsområdet. Jag är en sån som, jag är väldigt aktiv i vardagen och rör mig hela tiden. Men jag har liksom aldrig tränat så som Linda gjorde. Så att jag sa till Linda, jag kommer att börja gå hos dig nu. Du får hjälpa mig. Hur ska jag träna min kropp? Så vi höll ju kontakten efter den här heldagen ute på ön där vi var. Mm. Och jag vill helt enkelt gå på gym med dig, Linda.
Precis.
Och sen har vi hållit kontakten.
Vi drog runt lite olika satsgym i Stockholm.
Mm. Jag vet precis fråga vart det var någonstans.
Ja, det var alltså. Ja.
Precis. Får man säga det, Linda?
Ja, nu är det ju
preskriberat.
Ja, men exakt. Mm. Vi fusktränade lite grann där på tillsammans. Mm. Ja, men det var super roligt. Vi fick en väldigt fin kontakt och sen har vi ju liksom lite då och då hört. Och sen så var jag på den här bokrelease-partyt på Näringsjägaren när den kom ut.
Just det.
Så träffades vi en sväng, då var ju det fullt upp där. Fullt upp den kvällen, men så vi har liksom hörts lite till och från. Och sen så, jo men jag kommer bara tänka på dig, jag kommer inte riktigt ihåg, jag kontaktade dig. Jag fick en sån glad respons och vi började snacka och sen så ringde vi upp varandra och prata. Och jag bjöd in dig till våran podd. För du jobbar ju med väldigt liknande saker också liksom i mer kring kostdelen och hälsodelen. Men ni är ju väldigt mycket inne på mycket liksom kring hälsa som jag ser det. Mm. Och för mig, när jag tänker på Food Pharmacy och dig, så är det ju verkligen antiinflammatorisk kost som är liksom, kan man säga att det liksom är grunden till mycket ni började med.
Jag kan ju missa delarna.
Ja, eller hur? Mm. Startskottet i det hela liksom.
Ni har nog gått över till mer, om man ska kalla det antiinflammatoriskt eller vad man väljer för att sätta för namn på det. Men vi har mer holistiskt nu.
Ja.
Inte bara kosten, men man börjar ju ofta någonstans när man tittar på sin livsstil. Vad är det jag vill förändra? Mm. Och vi kom in då via kosten och insåg sen att det spelar liksom ingen roll. Vi kan äta perfekt. Nu finns det inget sätt som är att äta perfekt, men vi kan göra det. Men om vi inte tar hand om rösten, framförallt här i huvudet eller känslan i magen, så är det väldigt svårt att vara hälsosamt. Bara för att vi fyller våra tallrikar med hälsosamma råvaror.
Ja. Mm. Det är min erfarenhet också. Jag kom också in via kosten. För jag hade så mycket problem med kroppen. Var på väldigt mycket mediciner. Så jag började, min introduktion var detoxen. Mm. Att liksom fasta och skapa hälsa liksom via mycket fasta. För att läka framförallt min hypotyreos, alltså min sköldkörtelnedsättning, och mina organ var inte liksom bra friska. Så att jag gick också in via kosten, men via detox då. Inte liksom, alltså jag började ju mot vegansk mat, men det var verkligen detoxen som var startskottet. Men sen efter det så har ju vi fortsatt. Det bara finns nya delar. Alltså det är verkligen holistiskt. Det går inte att bara ta ena delen och alltså det funkar inte så. Så det är väldigt spännande att höra det.
När du säger att du börjar med fasta också, så kan jag tänka mig det som jag hade jobbat i många år med mat och hälsa. Jag hade aldrig fastat, för jag har aldrig hållit på med någon form av bantningsdiet. Så att jag har alltid sett mig som en sån som, jag klarar inte av att vara utan mat. Nej. Jag är inte en sån person, utan jag måste äta. Väldigt många fördomar kring att det var skadligt och att det nästan var psykisk ohälsa att vilja vara utan mat. Då har man nog något lite djupare problem och så vidare. Mm. Men när jag blev rekommenderad att fasta första gången, så insåg jag ju att det här är ju liksom som en genväg till ditt inre. Det händer ju så otroligt mycket mentalt när man fastar. Så jag kan tänka mig, om din resa började med fasta, så måste det ju varit helt explosionsartat allt som hände i ditt liv på en sekund typ. Eller?
Ja, visst. Nej, men absolut. Alltså genvägen, det är verkligen genvägen. Men det är genvägen till allt. Det är liksom, vi pratar ju om att när folk kommer till farmen och säger att vi jobbar inte med människor som letar efter en quick fix och liksom så här, något magiskt piller eller sådär, utan läkning tar tid och man måste liksom låta det ta tid. Och det är liksom som någonting som liksom utvecklas hela tiden. Det kommer nya saker, det kommer nytt och det liksom kommer inifrån. Men jag måste ändå säga att fastan är fast track. Alltså det är liksom...
Jag håller med.
Alltså dels så börjar ju kroppen liksom återskapas på cellnivå ganska snabbt. När man behöver inte fasta särskilt länge för att liksom aktivera de mekanismerna. Det är ju en direkt kanal in till allting som du har oprocessat och obearbetat. Det visar direkt liksom dina rädslor och dina trosystem. Och liksom, det är därför som folk kommer hit och gör en djup detox. För att vi har en container som liksom håller allt det, för att vi jobbar med liksom alla delar, med grundning, med nervsystemet, med liksom det känslomässiga och spirituella och trosystem, allt. Så man kan verkligen utforska sig själv på ett väldigt, väldigt, väldigt spännande sätt med fastan. Mm. Och jag får ju också höra väldigt mycket om att det skapar ätstörningar och det liksom triggar massa liksom självskadebeteenden och massa sådana saker. Och liksom efter alla år som vi har utforskat detta nu och jag har studerat så mycket och har så otroligt mycket egen erfarenhet och erfarenhet med andra, så är det nej, ätstörningen är där och fastan visar dig att den är där. Det är det som är, så att den är som en spegel. Till liksom din inre sanning på något sätt. Det går liksom inte att värja sig från det som kommer upp. Så
det är väldigt intressant det där med ätstörning. Dels så har jag ju själv tänkt att det inte är så sunt att fasta, men när man pratar om fasta så triggar det ju igång väldigt mycket hos många människor som kanske aldrig har testat att fasta själva. Det du sa med ätstörning, då brukar jag tänka så här att Vi har ju under hela, mänskligheten har ju under hela evolutionen skapats, hela vårt biologiska system har ju kalibrerats under långa perioder utan tillgång till mat eller väldigt begränsad tillgång till mat. Det är ju faktiskt först idag, de bara senaste 50 åren som vi inte ens det, som vi har mat tillgänglig dygnet runt, och då och inte ens mat ska jag säga, utan att vi har någon form av kemisk framställda livsmedel. Och det är ju det här som har skapat en ätstörning, därför att hela vårt system är inriktat på att vi ska spara så mycket energi som möjligt. Ser vi mat så ska vi äta. Vi ska försöka röra oss så lite som möjligt, för vi behöver ju energin. Och de här två i kombination med ett samhälle där det finns mat tillgängligt dygnet runt, överallt, är ju den perfekta mixen för att skapa ett matberoende och en ätstörning. Ja. Och här är ju fast ett fantastiskt verktyg faktiskt för att, att hjälpa oss nutidsmänniskor att ta tag i den här ätstörningen och matberoendet. Jag säger det som att jag själv insåg, jag såg ju mig själv som en livsnjutare. Jag var ju den som aldrig tackade nej till en bulle eller kaka. Jag har aldrig tackat nej till någonting. Jag har alltid tänkt så här, det här ser gott ut och spännande. Och tyckte alltid att de som satt i fikarummet och inte tog den där bullen, gud vad de var tråkiga och vad de liksom drog ner stämningen. Och livet är ju till för att njutas ändå. Och sen så förstod jag att det var inte de som hade en ätstörning. Det kanske de också hade, men det var ju jag som hade en grav liksom, ätstörning. Och det är så fantastiskt på livets resa tycker jag, hur man har så här fasta föreställningar om olika saker. Och sen kommer man i en situation där man har levt liksom, i 35 år och tänker, jag känner ju mig själv, jag har ju koll på vem jag är. Och så inser man, nej men jag har ju gått hela mitt liv med ett matberoende. Men eftersom att jag har lidit av övervikt så har det liksom inte märkts.
Nej, precis.
Det är så intressant alltihopa det där. Det vi märker, det är ju att människor kommer hit till oss för att jobba med någonting specifikt. Väldigt sällan maten, utan någonting annat. Men det som vi ser är, som alla har gemensamt, det är matberoendet.
Mm.
Och när man tar bort liksom allting så är det det som finns kvar på något sätt. Därför att det är det som är den första saken som vi liksom skapar ett beroende till. Det och andra människor och liksom relationer med föräldrar och liksom den sociala uppväxten. Och det vi ser är att maten är det första vi tar till för att hantera hur vi känner, alltså våran omgivning. Det blir som ett grundningsverktyg, och för att traumat går liksom bara lägre och lägre i åldrarna nu. Och maten är någonting som alltid finns där, precis som du säger, det finns överflöd. Det är liksom en av de få sakerna som barn kan liksom kontrollera genom att inte äta eller äta för mycket. Plus då att när vi äter så grundar det nervsystemet.
Mm.
Och det ger då, alltså har man inte tryggheten utifrån så kan man skapa den själv genom maten. Och att det skapar liksom en känsla i kroppen som är en annan känsla än den som man då har. Så att det i kombination med det som du precis förklarade ger en väldigt, väldigt speciell relation till mat.
Mm. Mm. Vi dövar våra känslor helt enkelt istället för att sitta med dem. Tänk om vi lärde oss som barn istället att sitta med känslan istället för att vara inte ledsen. Nej, det är fritt att vara arg och allt det här. Mm. Det är ju så konstigt att man som barn inte vet vad man ska göra av alla de känslorna. Går in i köket och börjar liksom ta en macka istället.
Ja. Nej, men det verktygen finns inte, men det handlar ju om också att barnen ska inte behöva ha det. Det är ju därför barnen inte har det. Alltså naturen är ju väldigt spännande på det sättet att det som det är meningen att, alltså det är aldrig någon slump att vi liksom är skapta på det sättet som vi är. Och barnen är, det är inte med, alltså de är inte skapta för att kunna ta, att de ska ta hand om det själva. Det är det som är hela poängen, att vi har liksom föräldrar och att vi ska liksom inte vara separerade från föräldrarna, alltså från så tidig ålder och liksom, alltså det, hela samhället är liksom skapt nästan som att, alltså man blir traumatiserad som barn vad man än gör liksom nästan. Och därför så blir det så vanligt att maten är det. Och ingen nästan, alltså det är väldigt, väldigt få människor som vet hur man ska hantera ilska eller känslor eller liksom. Nu börjar det ju naturligtvis, det som är så fantastiskt att samtalet börjar liksom sprida sig. Men överlag.
Jo, det gör ju verkligen det nu, men precis, det ligger fortfarande långt, långt efter.
De som söker sig till er, kommer de för att är det mest ur ett känslomässigt problematik, att man är deprimerad eller känner att man inte har livsglädje eller?
Ja, det är väldigt olika, men den gemensamma nämnaren som jag ser är att antingen har man ett specifikt problem som man vill komma över, att man har mycket smärta kanske, eller att man, men mycket kommer via, för till Linda kommer ju mycket liksom, du har ju mycket med träningen, det är ju mycket med träningen som är den gemensamma nämnaren, men nu när jag har kommit in så har det ju liksom sakta börjat liksom flyttas över.
Ja, men precis.
Men det som jag märker, det är ju att människor säger så här, det måste finnas någonting mer. Och jag, när jag frågar folk, hur kommer det sig att du liksom sökte dig till oss? Jo, men ni har ju helheten.
Så ja, folk börjar, det säger nästan alla.
Förstår liksom att ja, men det handlar inte bara om maten, det handlar, alltså folk fattar, och det är ju kvinnor som fattar, det är kvinnorna som förstår liksom. Och den här, det som jag hade när jag valde att lämna hela mitt liv, det var att det måste finnas någonting annat. Det här kan, det kan inte bara vara det här som är liksom tillgängligt. Jag visste inte vad det var jag letade efter, men jag bara kände en jättestark känsla i kroppen att jag satt ju flera år och tänkte så här, jag måste vara sjuk. Alltså det måste vara något fel på mig. För att det här ser så konstigt allting. Och jag kände liksom att jag passade inte in. Eller liksom jag kände att jag är inte på rätt ställe. Och den grejen kände jag att folk liksom började känna så här. Att, jag kände bara så stark dragning till att det finns någonting annat. Att det finns någonting mer där under. Och sen så kommer de in då med liksom. Alltså att, det känns som att många kvinnor känner att det är, liksom, det är lite för många grejer som skaver. Det är liksom, det är det ena och det är det andra. Och liksom, som i ett samtal som jag hade idag, då var det så här, men folk säger till mig när jag kan vara ledig och inte vara ledig. Och liksom, det är inget bra med liksom, hemma, känns inget kul. Alltså det är så här.
Många är frustrerade och känner att liksom, de lever inte ett liv som de vill leva, och kanske inte heller, många har ju kanske en lägre, vad ska man säga, livsenergi som vi möter också.
Ja.
Energin är liksom inte på topp. Och man känner att liksom, det blir ju självklart depression, men vi jobbar ju med jättemycket liksom, kring känslor, känslohantering, stresshantering. Så att det är väldigt många som liksom sitter fast i sina känslor och kommer liksom inte ur, och man är liksom väldigt mycket oro eller mycket ångest, och man tar sig inte dit man vill i livet liksom. Man låser fast, många känner sig lite trapped. Jag tar mig inte dit jag vill liksom. Jag vill kanske någonstans, jag vill att livet ska vara mer än så här, men jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Och jag kanske inte orkar riktigt, och det är så mycket i livet och liksom sådär. Så att jag upplever att många behöver liksom hjälp att sortera lite grann. Och våran uppgift är ju mycket att liksom, att hitta den här vägen inom självläkningen, i den här helheten. Liksom, var börjar jag någonstans? Vilka steg tar jag för att ta mig dit jag vill och skapa en mer livsglädje och energi, och kanske förändra mitt liv som jag önskar att ha det. Och inte bara tänka att det där är för alla andra liksom. Att skapa sitt drömliv liksom, det kanske är för andra men inte för mig. Mm. Att man vågar inte och vet inte hur man ska ta sig vidare. Liksom. Så att där hjälper vi till väldigt mycket.
Mm. Ja, det är väldigt spännande att se. Många, alltså, det finns ju flera som har jobbat med oss som har varit med oss väldigt lång tid nu. Mm. Och som tar liksom nya, tar liksom kliv för kliv. Så att det har ju blivit också att Linda och Sara är någon form av dottergrej till Living with the Spirit. För att det var ju när Linda var här och liksom fick uppleva. Liksom det tog ju inte lång tid, utan du kom till mig: Sara, vi måste ju göra någonting upp. Det här är ju helt otroligt. Mm. Liksom.
Jo, det tog ju bara en vecka. Jag fastade ju en vecka när jag kom till er för bara ett kort besök. Jag var så här, ja, vi får se vad som händer här. Men jag tänkte, jag gör allt jag kan på den här veckan i alla fall. Mm. Och då körde vi fasta direkt samma eftermiddag jag kom dit, så var det bara direkt på livrädd, men bara yes, vi gör det. Och sen efter det kände jag ju att bara, wow, verkligen. Mm. Bara på några dagar kände jag, sen behövde jag såklart fortsätta längre, men jag kom en lång bit och fick så mycket häftiga både effekter liksom rent fysiskt och mentalt, och insåg att det här är verkligen någonting stort och där vi kan hjälpa många människor. Så bara, men vi måste göra någonting, Sara.
Ja.
Och du var ju på direkt, va? Men självklart. Ja, så vi började, eftersom jag håller på mycket med träning, så började vi med träning och detox, fasta slash fasta. Mm. Vi körde inte bara liksom ren fasta, men detox liksom. Mm. Så började vi med det, och sen så tog det en jäkla fart, Sara.
Ja.
Jag bara så här, nej, för jag hade ju inte någon livsenergi på topp. Långt ifrån. Så jag bara så här, åh herregud, jag var ju så trött hela tiden. Så jag bara, ja Sara, du får ju dra det här lasset. Och jag satt ju som en zombie emellanåt. Liksom, så här, vi spelade in kurser och allt möjligt. Och jag bara, wow, jag fick bara hålla i mig. Så det var så jäkla spännande. Det är ju, ja, alla som lyssnar eller på vår podd har ju hört mig prata om det förut. Men det var verkligen en stor förändring i mitt liv. Självklart inte bara fastan, men det var verkligen som vi pratade om i början, att det var en riktig fast track in på alla liksom mina blockeringar och känslor, ja, men liksom alla motstånd, allting som jag såg, det bara ja, allting bara syndes direkt, och jag insåg att oj, här har vi lite att jobba med. Och det pratade du och jag om, Lina, också, att vi skulle prata lite mer omkring det här, men för att jag kom ju som ett ganska rejält muskelpaket. Och så bara, nej, fasta bara, vad händer med min kropp? Vad händer med mina muskler? Jag har jobbat jättemycket med det här sista året, givetvis. En otroligt spännande resa. Så vi ska inte gå in på det nu, men vi tänkte ju prata lite vidare om det, för det är ett väldigt spännande ämne.
Mm.
Utifrån väldigt. Det perspektivet. Mm. Så det kommer vi åter till.
Mm. Mm. Nej, men det som är intressant, tycker jag, det är att jag sitter ju här borta och har liksom efter snart 7 år så har jag liksom en helt annan. Jag håller ju på att avprogrammera mig från allt man kan och inte kan säga i Sverige och vad som är okej och liksom sådär, alla normer och allt sådär. Vad skönt. Ja, så att jag har ju liksom, jag tror att jag kommer med en annan energi också. Jag pratar om saker från en annan plats. Jag har liksom släppt det där med liksom den här liksom lådan av saker, hur man får prata och vad man får uttrycka sig och så där. Men i början så var ju folk väldigt skeptiska till detox. Jag postade på mina sociala kanaler lite grann och folk bara, men det kan man inte göra och det där är ju skadligt. Och liksom fick väldigt mycket sådana kommentarer. Men nu märker jag att det är ett helt annat klimat i Sverige. Folk som har lite koll och är intresserade, de har redan förstått liksom storheten i det och känner till att det finns ju supermycket forskning kring det nu också. Det är ju liksom inget woo-woo runt liksom runt fasta längre. Vi har passerat det, så att nu känner jag att det börjar komma liksom bli mycket mycket mer normaliserat.
Mm.
Även i Sverige.
När vi satte igång, det var ju 2014, 1 oktober, så publicerade vi vårt första inlägg.
Mm.
Och då var ju landskapet något helt annat. Ja. Man kan inte förstå att det är bara 9 år sedan. Ja. Det vi gjorde då, som faktiskt är någonting som till och med Livsmedelsverket, alltså vår svenska myndighet, skriver på sin hemsida. De skriver ju så här, 80% av svenskarna riskerar att bli allvarligt sjuk eller dö för tidigt enbart på grund av osunda kostvanor. Mm. Men allt det vi gjorde såg som så otroligt extremt och alternativt. Och, det var så här, finns det forskning på det?
Mm.
Ja, det finns hur mycket forskning som helst, men självklart finns det inte lika mycket forskning på det här som på någonting man kan ta patent på. Det finns ingen människa som kan tjäna pengar på, eller de liksom stora pengarna på att vi får en god livsstil. Och då finns det ingen som heller vill pumpa in de pengarna som krävs för en stor välgjord studie.
Mm.
Men det jag skulle säga var att under de här åren så har ju landskapet förändrats så otroligt mycket. Och idag kan man höra liksom på Nyhetsmorgon eller i liksom, vad heter det, public service sitta och prata om saker som för 10 år sedan kunde de inte säga det överhuvudtaget, för då hade de fått lämna sitt jobb ungefär.
Precis.
Och det tycker jag är väldigt, det är väldigt positivt att det här med självläkning inte längre är någonting flummigt, utan det är någonting som mer och mer fler och fler människor vill liksom komma tillbaka till de mänskliga rötterna på något sätt. Hur tar jag hand om mig själv? Hur kan jag må bra? Och det du sa, Linda, hur kan jag leva ett liv som jag vill leva? Vi är så fokuserade på hela uppväxten går ut på vad man ska bli.
Ja.
Vad ska jag bli för något? Ja, men jag ska bli sjuksköterska och jag ska bli gympalärare. Och så här, men det är ingen som frågar så här, vad vill du känna på den här resan i livet? Hur vill du må? Vem vill du vara? Vad vill du liksom ha för relationer? Ja, och det är ju först när man liksom kanske börjar titta på det som man inser att ja, jag trodde att jag ville bli sjuksköterska. För jag trodde att jag skulle känna så här då och må så här då. Men det var ju de här känslorna och relationerna och tillståndet jag jagade. Och inte en titel som liksom sjuksköterska. Det var ju inte ett sätt. Det tycker jag är intressant.
Väldigt intressant.
Det där är ju så intressant på så många nivåer. Alltså, vi pratar ju väldigt mycket om... Alltså, bara för att knyta ihop det som du säger med att det var konstigt och sådär. Alltså det som vi gör här tycker ju, vissa människor tycker ju att det vi gör är jättekonstigt. Men egentligen så allting vi gör är superkopplat till forskning. Alltså nervsystemet är det ingen som tvivlar på hur det fungerar. Eller liksom fasta är ju, och hur matens påverkan känner ju folk mer eller mindre till. Och meditation och liksom grundning och känslomässigt och hur... Alltså trauma och hur det fungerar på kroppen är också väldigt välstuderat.
Ja.
Men att folk nu då börjar komma tillbaka till liksom, de som frågade om vi hade gått med i en sekt när vi började, hör nu av sig och vill ha hjälp. Liksom. Så att
det är liksom, inte så.
Ja, men det är en väldig förflyttning. Det blir normaliserat. Men det här med att man frågar barn vad de ska bli när de blir små. Det är ju någonting som vi ser här är en sån otrolig stress som man liksom föds in i.
Mm.
Och även en finansiell stress som man föds in i. Och det är ju någonting som vi ser i att här på farmen så går vi liksom, syftet är att gå till liksom rotorsaken och lösa upp det. Och skapa en trygghet i kroppen kring vad det nu är. Och vi jobbar väldigt mycket med, liksom, man pratar liksom abundance. Ja, vad är det då? Det är liksom ett överflöd av alla olika saker. Men att man, i Sverige så får man ju heller inte prata om pengar. Det är ju så himla konstigt. Liksom. Mm. Medans pengar är liksom bara en energi som vad som helst annars. Och så vi kan liksom härleda det till att barnet liksom får en fråga. Alltså, det är ju det här, vad ska du bli? Det är ju egentligen en fråga. Hur ska du liksom försörja dig?
Mm.
Och att man liksom måste bestämma sig så tidigt. Och man måste liksom ha en plan för det där. Och det där är ju, alltså stressen det skapar i en människas kropp är enorm. Så det är väldigt spännande att du tar upp precis det. För att det är någonting som vi liksom pratar om också.
Mm.
Att man kan liksom härleda de här olika sakerna.
Mm. Det kan jag tänka mig att det är en stress för jättemånga. Att man har fått den pressen redan som barn. Att föräldrar kanske vet hur ditt liv ska utstaka sig, vilken utbildning, vad du ska jobba som och så vidare. Och sen så kanske man sitter där på ett jobb och känner mig helt tom och som en levande död. Men jag gör ju allt rätt, jag har ju gjort allting som
alla säger som att jag ska göra. Ja, precis.
Ja. Och varför jag har gift mig och jag har fått de där barnen och jag går till det där jobbet. Men ändå så känner jag mig helt tom och är liksom helt distanserad från mig själv och från andra. Ja. Det måste ju vara en nutidssjukdom, tänker jag. Eller?
Ja, men det är det som jag menar när folk... Vi har faktiskt fått sådana kunder, Simba och jag, som sitter och bara säger, men jag gör allting rätt. Vad sjutton. Liksom.
Jag tjänar massa pengar, pengar livet ser bra ut liksom.
Jo, men även att de gör alla liksom holistiska saker, att jag gör min yoga, jag mediterar, jag äter bra, jag liksom så här, de blir superfrustrerade liksom. Varför funkar det inte? Och det knyter ju an också i den här känslan som jag upplever att folk har, att ja, men det måste finnas någonting annat. Och även det som du sa, Lina, var att det här med att komma tillbaka till någonting. Alltså att vi har liksom, vi har tappat någonting. Och det är det som man pratar om ganska mycket i den spirituella communityn. Att man liksom remember who you are. Och att det är den där liksom känslan att det måste finnas något mer. Det, för mig var det ett uttryck att jag har liksom förlorat mig själv. Utan att jag ens visste om det, för att jag liksom föddes in i det. Och jag tror inte att de flesta människor liksom menar något, liksom har ont uppsåt liksom, när man frågar barn vad de vill bli eller liksom. Alltså, jag tror bara att det är en
gjort det själv tusen gånger.
Ja, men jag tror att det bara är en omedvetenhet liksom, att det är på en ganska storskalig liksom nivå med ohälsan, om man säger att det liksom sitter så djupt i liksom våran livsstil. Och det som är väldigt ännu mer intressant är ju att studierna för liksom 20-30 år sedan sa att vetenskapen sa att, ja, men att det genetik avgör liksom din hälsa, och att de sa att det var ungefär 90% genetik och liksom 10% livsstil. Men liksom de absolut senaste studierna säger ju att det är liksom helt tvärtom. Att det är 90%, 80 eller 90% livsstil. Och resten är liksom genetik eller liksom olika nedärvda saker.
Att vi styr så mycket själva hur vi mår.
Ja, att livsstilen är liksom helt avgörande. Och våran förmåga att liksom... Och det är det som är lite spännande när man tar in ayurvedan till exempel. De pratar ju om det här med matsmältning, de pratar ju om the digestive fire. Och då handlar det ju inte, de pratar ju inte om att man bara ska smälta maten. De pratar ju om att the digestive fire är liksom, du behöver ha en hälsosam nivå eld. Den får inte vara för liten, men den får inte vara för stor heller. Utan det ska vara helt lagom, och att man ska kunna processa liksom allt i livet. Alla upplevelser, maten, kemikalier, känslor, händelser, relationer, liksom det spirituella, allting. Alltså att man pratar om kroppens totala förmåga att hantera livet. Och det är väl någonting som jag känner i västvärlden, att vi har liksom tappat en väldigt stor del av kunskapen kring förmågan. Alltså att vi är skapta att ha en förmåga att hantera livet. Och det känner jag att människor har inte den förmågan. Alltså barnen har det inte, men du har det inte som vuxen heller.
Nej. Och det är inte så konstigt, för vi har byggt ett samhälle med ett skolsystem som bara har fokuserat på vissa typer av intelligenser. Där vi exkluderat den här formen av intelligens eller intuition eller vad man ska kalla det. För på, i grunden är det väl en intuition att vi vet väl egentligen. Väl därför ett barn gråter och skriker när det är ledset eller hungrigt. Eller, vi vet ju vad vi behöver och sen så formas vi vad som är okej att be om eller att vilja ha helt enkelt.
Ja, men barnet lär ju sig det av erfarenhet. Den förstår, den får ju en, när jag gör så här så händer det någonting. Jag får en reaktion på det och då anpassar man sig därefter. Så att det är ju så nervsystemet fungerar, att man liksom promptar nervsystemet. Allting är liksom lagras i liksom vårt undermedvetna. Vi har liksom en bank av erfarenheter som vi lär oss hur vi kan prata, säga, uttrycka oss, agera liksom. Och så får vi ju liksom information också från utifrån. Men så allt är ju liksom en reaktion på det. Och barnet lär sig väldigt tidigt att vad som är tillåtet och inte. Och även om det kommer en intuition så blir den blockerad. Så att vi blockerar våran intuition på ett väldigt, väldigt djupt plan. Väldigt tidigt. Och det är det som vi jobbar med väldigt mycket här, att koppla tillbaka. Det är det som är hela namnet, Living with the Spirit. Det handlar om att koppla upp dig själv mot dig själv. Och sen att du kopplar upp dig mot liksom, vad du då. Det kan ju, vissa kallar det Gud, vissa kallar det Spirit, vissa kallar det intuition, vissa kallar det universum. Men vi talar inte om för folk vad de ska göra, utan vi lär dem bara koppla upp sig mot sin egen röst liksom, att leva autentiskt därifrån och sen så göra vad som är rätt. Men vi blir, det är väl det man behöver mycket kärlek och omtanke för sig själv, för att det finns, det kan vara blockerat på ganska djupa nivåer. Och just när man blir lärd från en väldigt tidig ålder så att det är på ett visst sätt eller liksom så. Det är väldigt spännande.
Oh, ja, ja.
Åker du upp till farmen då, Linda? Eller jobbar du därifrån? Hur ser det ut?
Jag jobbar ju mest härifrån, men har ju åkt både från Sverige till Chiang Mai och sen har jag åkt upp härifrån, så att har blivit några resor. Och sen var jag där en längre period då.
Det var ju 4 månader.
Ja, precis. Då hände det grejer. Precis.
Så att, men du fastade inte i 4 månader?
Nej, inte i 4 månader. Jag fastade i 30 dagar och sen så åt jag frukt i 10 dagar.
Just det.
Det är så, jag älskar, alla kommer ihåg exakt vad de har gjort.
Ja.
De vet exakt hur många dagar det var. Det är så intressant. Det är verkligen, men jag vet det själv också med mina fastor. Men alltså, man har stenkoll på hur länge man har fastnat.
Ja, hur många dagar, hur många minuter.
Ja, men nästa.
Ja, precis. Men jag är så nyfiken, Lina. För jag vet att du har ju pratat lite grann innan bara. Men, och du har sagt att du har inte testat några så här längre fastor och sånt där. Men vad är din erfarenhet? Och ni har ju också grupper med många, liksom, ganska många, många i Sverige. Ni har ju väldigt många följare. Hur funkar det liksom? Vad har du för erfarenheter där?
Vi har ju, allt vi har byggt har ju kommit inifrån på något sätt. Så att när vi fick rekommendationen att testa en form av fastehärmande diet som heter Fasting Mimicking Diet, den är framtagen av en professor som jobbar på Longevity Institute i Kalifornien. De forskar jättemycket på åldersrelaterade sjukdomar. Och då såg man att det var väldigt tydligt att alla de sjukdomarna vi lider av i stor grad idag, allt ifrån cancer till autoimmuna sjukdomar, hjärtsjukdomar och så vidare. Alla de markörerna för risken för de här sjukdomarna, men även om man har fått sjukdomen och får behandling, så såg man att fasta förbättrar dina möjligheter att faktiskt i första hand inte ens utveckla en sjukdom och i andra hand då bli hjälpt om du försöker läka från en sjukdom. Och då så insåg man ju, det här var ju länge sedan, han började jobba med det här redan på 70-80-talet och han sa då var ju vi, det var ju ingen som ens pratade med oss. Så de fick ju liksom, enda anledningen att de fick vara kvar var väl att de var just forskare och professorer, så att man hade en respekt för dem i egenskap av liksom att de förstod den akademiska världen. Men då var det ju väldigt extremt med fasta, och man insåg att ska vi få de här vanliga människorna att göra den här fastan, så kanske vi måste hitta en genväg helt enkelt till fastan. Så då forskade man jättemycket på hur mycket kan man äta för att komma in i den här autofagin då som man ville skapa. Det vill säga när kroppen själv bara rensar ut skadade celler och sen då bygga nya stamceller. Och då tog man fram en fastehärmande kur på 5 dagar. Och det var den som jag gjorde. Och tillsammans med Mia då som jag driver. Vi är vänner och kollegor och ja, vi är allt möjligt. Vi gjorde den tillsammans och tänkte, men det här måste vi göra tillsammans med våra följare. Så att vi har ju, ja men vi gör det några gånger om året. Och vi har ungefär 600 personer vid varje tillfälle som hakar på. Och det som är så fantastiskt då är tillbaka på det här med självläkning. Det är faktiskt så att väldigt många som hittar den här fastehärmade kuren och kör de här 5 dagarna tillsammans med oss, de kommer in för att de vill gå ner i vikt.
Ja.
De tänker så här, åh, vad kan jag göra för hur kan jag snabbt bli av med de här extra kilorna? Men på bara 5 dagar, och det här är så sjukt, för vi har ju en grupp där alla, inte alla delar inte, och det behöver man inte, men de som vill dela, och det finns ju alltid några som är extra öppna, alltså det delas så mycket, det sker sån mental utveckling på bara de här 5 dagarna, och då pratar vi inte om total frånvaro av mat, utan vi talar om liksom väldigt strikt kalorirestriktion. Och människor kommer liksom skicka långa tackmail till oss, för de har kommit underfund med att jag behöver ta tag i mitt liv, jag behöver skilja mig, eller jag mår inte bra, jag har de här problemen. Så precis det du upplevde, Linda, när du åkte till Chiang Mai där och fastade i en vecka. Precis det upplever vi i de här grupperna hela tiden. Och då tänker jag att det spelar ingen roll om man hoppar på för att man tänker att man vill förlora i vikt eller att man vill bli lite snyggare eller vad man nu vill. Kom liksom av vilken anledning du än har. Du kanske inte ens har någon anledning. Du kanske bara tycker att det här verkar bara vara humbug. Jag litar inte på det här, men jag måste göra
men det är spännande.
Ja, för att se alla de här galna.
Jag måste prova lite humbug.
Ja. För att någonting, jag skulle säga att för de, jag har aldrig varit med om någon person som har sagt ingenting hände inom mig under de här dagarna. Jag har varit med om personer som hoppat av olika anledningar. Men jag har aldrig hört någon som har fullföljt de här dagarna och säger att jag liksom varken bu är. Det har aldrig hänt. Och det tycker jag är så otroligt spännande. Att vi har liksom forskat på det här och vi ser hälsofördelarna rent fysiskt med att då vara utan mat. Men jag tror ju att liksom, och det känner jag ju själv, att den absolut stora behållningen är ju på ett helt annat plan som vi kanske inte ens har ett namn på. Det är liksom svårt spirituellt, eller jag vet inte vad jag ska kalla det. Och där kan man ju verkligen gå tillbaka till det ni sa om att människor som kommer till er kanske känner att de har förlorat, liksom, man lever inte det livet man vill. Mm. Hur ska man då komma underfund med det? Mm. Ja, då behöver man ju oftast göra något som man kanske vid första anblicken tycker är lite radikalt. Mm. För att vakna upp, liksom. Man behöver skakas lite till liv. Mm. Nej, men då... det har varit en jättespännande resa faktiskt att följa så många människor under de här åren.
Mm. Ja. Ja, men jag tror att för det första vi gjorde tillsammans, du och jag, Linda, det var ju detoxen.
Mm, det var det.
För att du berättade så mycket om vad du höll på med och att jag har så pass mycket erfarenhet. Och så sa du att vi måste göra detta.
Ja, det här måste fler få testa.
Ja. Och det är från våra liksom, detox-kurser som folk då, precis som du säger, nej, men jag insåg ju att det här, det var ju så här och jag måste ju göra detta och jag mår ju bra och det här. Liksom, och det här att jag har ju haft ont i mina fötter i liksom hur många år som helst. Ja. Och efter liksom våran fasta så har jag ju inte ont och det har inte kommit tillbaka. Liksom. Alltså bara så här, magi! Liksom. Mm. Så att det är verkligen en helt magisk... Och liksom vetenskapen fokuserar ju bara på, liksom, de fysiska sakerna. Mm. Men och det jag menar, jag är ju fri från alla mina mediciner och liksom har återskapat min energi, mina energinivåer och allt sånt här mycket med fastan, men liksom allt det andra.
Mm.
Det är ju det som är liksom, och livet ska ju vara magiskt.
Mm.
Så det är ju verkligen en liksom så här lucköppnare, så titta in. Vad är det som händer? Först flyger det ut lite fladdermöss.
Ja, men att öka livskvaliteten, det är väl den främsta behållningen.
Ja.
Och också det du säger att du, nu vet jag inte varför, hade du sköldkörtelproblem eller? Varför
ja.
Du? Ja. Nej, men att kunna bli av med sina mediciner, det ser ju vi så ofta. Och det är ju inte bara i fastan, utan det är ju faktiskt människor som börjar kanske att äta lite mer hälsosamt. Och då kommer de på att jag kanske ska börja tänka lite mer hälsosamt. Eller jag kanske ska börja med andningsövningar. Man tar liksom små steg.
Exakt.
Men det som jag tycker är så häftigt, det är att se att även små steg kan verkligen göra mirakel för hälsan. Och det är ju fantastiskt. Man tror ofta att oh, men gud, jag behöver göra något liksom jätteomvälvande och jag måste göra alla de här förändringarna på ett bräde. Men i väldigt många fall så har ju människor börjat med väldigt små steg.
Mm.
Och det sen har liksom gett revolutionerande resultat. Och då vill man inte backa. Utan det är då kanske man verkligen lägger om hela livsstilen. För att man tänker, kan jag må så här bra av de här små stegen?
Mm, exakt, då bara på 5 dagar eller på en vecka.
Steg.
Ja, exakt. Ja, men det är precis som du säger, då brukar man oftast börja titta runt lite grann. Vad mer kan jag göra? Man kanske det kommer upp mycket saker inom en som man också, som du sa innan. Att man kanske inser att här är lite grejer jag faktiskt kan jobba med.
Mm.
Det, ja, och det är såklart olika... Olika för alla.
Mm. Men jobbar ni med grupper jobbar ni med grupper där ni träffas så här? Eller hur?
Ja, nu har vi en grupp. Det vi hade innan var att vi gjorde liksom tidsbestämda grupper med olika inriktningar. Men den enda gruppen som har varit återkommande är detoxgruppen.
Mm.
Därför att det blir så speciellt att alltså det är så mycket lättare att göra tillsammans. Och det är någonting som man gör om igen. Liksom.
Precis.
Nu har vi inte gjort det på ganska länge. Men det som vi har gjort är att vi har haft då flera grupper med olika typer av inriktningar som vi då spelat in, så att vi har liksom ett bibliotek av material. Och har liksom grunden. Ja.
Mm.
Med liksom känslohantering och liksom grunderna i nervsystemet och vi har en arbetsbok om självkärlek och liksom lite olika inriktningar så här.
Mm. Mm. Ja, fint.
Mm. Och en jättefin detoxbok där, så det kanske du sa Sara, kommer inte ihåg där, men som ni hade från farmen som vi har liksom gjort om, anpassat lite, eller översatt till svenska och sådär också. Så att vi har ett bra liksom grundmaterial till allting. Men just detoxen är ju det som vi pratar om, att väldigt många behöver ju stöd där. Mm. Och det antar jag att ni upplever också, för att mycket kan ju komma upp, både känslomässigt men också rent fysiskt, så händer det ju väldigt mycket saker på kort tid oftast. Och en del blir väldigt rädda i det, att man känner att nej, men jag har jätteont i magen, eller jag får bara huvudvärk om jag fastar, eller jag mår inte bra av grönsaker, eller liksom, det är allt det där. Och att få liksom hjälp i det, att övervinna de liksom rädslorna och motstånden, och att man förstår att det liksom är en del i detoxen, i processen, som är precis som den ska vara. Men väldigt många blir ju rädda, har jag upplevt under den här tiden. Jag vet inte vad du säger om det, Lina. Hur mycket stöd tycker du att de behöver?
Jättemycket. Ja. Jag tycker att vi generellt liksom kanske är dåliga på att lita på processen, lyssna på oss själva och veta när är det farligt och när är det liksom... vi är så rädda. Jag tror det är att också att kanske väldigt lätt att bara ta en huvudvärkstablett när man har ont i huvudet. Och vi hela tiden, det vi pratar om förut, att vi dövar känslor med mat. Vi dövar ju även smärta med liksom olika smärtstillande och så vidare. Så när vi känner den här smärtan så är vi så otränade i hur vi ska hantera den. Ja. Och det finns ju massa olika saker man kan göra innan man tar en Alvedon till exempel. Man kan meditera och andas, och man kan faktiskt bara ligga med smärtan, och det är hur jobbigt den är. Den kanske beror på någonting som man inte har förstått, och att man behöver känna smärtan för att förstå vad det är jag ska göra. Och här kommer vi till de intelligenserna som vi kanske inte har ett namn på. Så här, matematik, det vet vi och det kan vi lära in. Men här är vi mycket mer liksom vilsna, och då tror jag att då fungerar vi så att då vill man, gud jag har ont i huvudet och jag har ledvärk och jag har ont i musklerna och jag kan inte sova och jag sover jättegott, är det något fel? Jag kände att jag sov 10 timmar och jag brukar sova 6 timmar. Mm. Alltså jag tycker det är alla typer av frågor som liksom grundar sig i någon form av rädsla, tror jag. Rädsla för att någonting är fel med mig och att det här är farligt och sådär.
Ja. Ja, men det finns ju det där hänger ju ihop med att vi inte har den här förmågan att hantera det som händer. Och vi är också tränade i att vad vi än känner som är obehagligt är kopplat till att någonting är fel. Vilket är fullständigt galet, verkligen. Det stämmer inte, utan det är meningen att vi ska uppleva hela regnbågens känslor och upplevelser i livet. Och det är det som är det här med att man har en digestive fire och en grundning och liksom att man kan göra det. Men det som händer är ju också att när man har ackumulerat väldigt mycket liksom händelser, mat, kemikalier, känslor, relationer, alltså som man inte har processat, och kroppen då sätter igång och processar, då har man liksom, man har lite backup att ta tag i, och då kan det vara så att kroppen väldigt, väldigt gärna vill bli av med det och släpper ut det väldigt fort och bara, äntligen nu kör vi, och så bara vad är det som händer? Och så har man ingen erfarenhet av det, och då, det är klart att det blir obehagligt, men att det är liksom, att det är en kultur i att ta en huvudvärkstablett istället för... Jag kommer ihåg att någon sa till mig för 20 år sedan, för jag gick ju på så otroligt mycket smärtstillande eller värktabletter, så sa någon, ta ett grönt äpple. Det kommer jag ihåg att jag trodde. Alltså jag var så arg. Jag
provocerande.
Nej, men jag bara, du är ju helt... Liksom. Men idag så är det ju det jag säger.
Ja, men exakt.
Och jag tänker på det varje gång, för det var en av de första grejerna som Simba sa till mig när vi började leva tillsammans. Nu hade ont i huvudet, eller nu var jag trött, och han sa, ta ett grönt äpple. Och jag bara, nej. Och då bara så här, och så gjorde jag det och så försvann det. Och då satt jag där och bara, wow. Wow, wow, wow. Men det är på subtil nivå. Alltså, ibland så när folk kommer hit så kan det vara så att de går på fasta väldigt många dagar utan att de upplever någonting. Därför att de är så avstängda. De är liksom i koppling till sin kropp överhuvudtaget. Och ibland så kan vi behöva hålla på ganska länge för att liksom bryta igenom den här liksom muren som man har satt upp mot sig själv och omvärlden. Men fastan, den är få som lyckas undvika.
Ja, när man kommer i kontakt med dig och er och oss nu för tiden.
Ja.
Ja, men den funkar. Ja, men
vad härligt. Jag ska verkligen försöka ta med mig Mia och komma till Chiang Mai.
Ja, vad spännande.
Då får du komma dit också, Linda.
Ja, jag kommer dit och stödjer.
Det är bra.
Ja, det skulle vara helt fantastiskt. Det är verkligen, ja, det är en game changer kan man säga.
Mm.
Ja, ni är ju mycket inne i det. Ja, men precis. Men att gå lite djupare liksom.
Ja.
Är det någonting mer? Du har ju sagt lite mer, lite härliga effekter av fastan och sådär liksom. Är det någonting mer som du tycker är lite så här roligt att förmedla kring liksom effekterna av fastan och hur vi liksom kan läka?
Alltså det känns ju som att vi verkligen har lyft att fastan kan hända så mycket på alla plan. Så att egentligen har jag ingenting mer att tillägga, men en trendspaning som jag har gjort så jag kan berätta om, det är ju att inom hälsa så har man gått från att tala om, först var det man skulle gå ner i vikt och sen var det kanske att man skulle leva längre. Och sen var det att man skulle leva hälsosamt, alltså med hälsan i behåll längre. Och nu tycker jag att man ser mer och mer det här med reverse your age. Alltså att vi vill reversera vårt åldrande. Vi vill alltså göra våra kroppar biologiskt yngre än vad de egentligen är. Och då, om man vill det, så är ju faktiskt, det finns ju hur mycket grejer som helst man kan göra nu. Och det mesta kostar ju jättemycket pengar. Och dessutom är lite tvivelaktigt, man vet inte ännu hur bra det funkar, för att det är nytt, det är tekniken som precis har kommit. Men det man vet funkar, det är faktiskt fasta. Man har faktiskt mätt vid massa olika tillfällen människors biologiska ålder innan de fastar och sen jämfört med efter de har fastat. Och då kan man se att generellt så sjunker vår biologiska ålder tack vare fastan. Och det är ju fantastiskt. Och det är ju inte så konstigt egentligen om man tänker på då att autofagin rensar ut skadade celler och att sen kroppen faktiskt bygger nya stamceller. Det är ju egentligen per definition en biologisk föryngring. Men ändå coolt att kunna se det också i liksom få det svart på vitt i fakta.
I de här forskningarna, hur länge har man fastat och sådär? Jag kan tänka att det blir lite frågor kring det. Hur mycket behöver man fasta för att få de här effekterna liksom?
Ja, alltså grejen är att det som är det intressanta, nu är det ju säkert jättemycket bättre om man gör en sån, beroende på vad man har för problem, men en sån lång fasta som du gjorde, Linda. Men den här kuren som jag pratar om, som inte ens är en regelrätt fasta utan faktiskt är en kalorirestriktion, där det var på Vetenskapens värld i Sverige, så släppte man faktiskt ett program om det här som hette Bromsåldrandet, och man tog upp den här fastehärmande kuren. Och då hade man mätt deltagarnas ålder före de gick in på kuren, och sen efter 3 månader så mätte man, och då hade den biologiska åldern minskat i genomsnitt med 2,5 år. Det är rätt mycket för en sån liten light grej.
Yes.
Så att det kan ändå, jag menar, det är
en liten indikation.
Det är otvivelaktigt att så här, vi åldras varje gång vi stoppar någonting i munnen. Det kräver så otroligt mycket av kroppen att processa all mat och biter ut oss helt enkelt. Så att frånvaro av mat gör ju att vi håller oss unga lite längre.
Mm. Det är 100%. Känslan är också, alltså man känner hur det är.
Man känner det, och huden tycker jag. Så här, vad hände?
Nej, men jag började ju få rynkor, jag är 45. Så jag började få rynkor då, liksom när jag flyttade hit. Och de gick ju tillbaka. De försvann ju. Men jag har ju lite sådär, men jag kunde se det. Liksom att wow. Och sen så gjorde jag en längre fasta och så började det gå tillbaka. Så att, absolut.
Vet ni, jag ska bara säga en sak till med fasta, sen ska jag inte lägga till. Men jag var tvungen att googla för några månader sedan. Jag vet inte om jag berättade det för dig, Linda. Att världsrekordet i fasta är alltså långt över 300 dagar.
Jag
hade ingen aning om det. Det var en man som gjorde det.
Liksom ett år då, ungefär. Liksom.
Ja. Det är ändå väldigt, om man är rädd, tänker jag på att gå utan mat i några dagar, så går det att vara utan i över ett år.
Alltså, där jag är utbildad, så det är ju en amerikansk kille som jobbar med liksom att läka liksom sjukdomar. Det är det som de använder det till. Alla hans fall är liksom, alltså de har liksom hela kroppen i graven. Det är bara liksom en liten tass som ligger utanför. Alltså väldigt, väldigt långt gångna i cancer och allt möjligt. Och han har ju så otroligt, alltså han får ju tillbaka dem till livet. Men då har ju han liksom jättemycket följare och liksom hela den här filosofin och sådär. Och folk gör ganska extrema saker. Men det som det handlar om är, varför gör du det? Och vad är det? För att det är väldigt, väldigt påfrestande för kroppen att göra långa faster. Det finns vissa saker som blir väldigt påfrestande. Att man får vara väldigt liksom in tune när man ska göra sådana här djupa saker. Och man överlever ju liksom i 365 dagar. Oavsett, absolut. Men det kan vara andra saker som händer. Och då behöver det vara liksom, vad är intentionen med en så lång fasta? Vad är det jag vill få ut av det? För att det kommer även liksom, det är inte bara pure joy and liksom, och liksom hälsofördelar. Utan det är väldigt, väldigt, väldigt individuellt. Och de här liksom långa fastna får ju väldigt mycket kritik för att det liksom, för att det är svårt att komma tillbaka till riktig mat. Alltså det är väldigt svårt att leva för många efter man har gjort en sån lång fasta. För att, och i och med att jag har varit så pass djupt inne i det där, så har jag också följt hela det där communityt under många, många år nu. Och jag ser liksom vad det är som återkommer hela tiden, och att folk blir, för man mår också på ett visst sätt när man fastar. Som är svårt. Och det är, man kan bli beroende av det.
Just det.
Därför att det är en väldigt, väldigt speciell känsla. Därför att du är så otroligt connectad till dig själv. Och man känner sig fri på ett sätt som är liksom svårt att slå. Alltså någon av de bästa stunderna jag har haft liksom de senaste 7 åren har varit just på mina långa fastor. Liksom den här totala liksom uppkopplingen till liksom mig själv och allt annat och sådär. Så att det är en slippery slope men det är ju absolut inga problem att gå utan mat. Det är det ju definitivt inte. Absolut inte.
Nej.
Så att de här, när folk blir lite rädda för 3 dagar och sådär,
det klarar man.
Det klarar man.
Det är så fantastiskt med fasta också, för att de som kommer hit, de säger nej, men jag kommer aldrig kunna göra detta, jag kommer aldrig överleva detta. Och så sätter jag upp dem, men fasta 1 vecka, och så bara så här, gud, alltså det är så mycket, jag kommer aldrig. Och så överkommer de det. Och när man har gjort den här separationen från det här att man tror att man ska trilla ihop, ja, men det som ni båda hade gemensamt. Att man har överkommit någonting. Att det är så otroligt frigörande med den här rädslan som man överkommer.
Ja, men verkligen.
Ja, det finns ju mycket som jag vill säga om det.
Ja.
Mm. Det får vi återkomma. Det kan vi prata mer om, Lina.
Mm. Framöver. Det tycker jag.
Ja, vi har hållit på lite över en timme nu. Vi brukar hålla oss till ungefär en timme. Mm. Är det någon som känner att man vill säga någonting mer?
Nej, det är bra.
Det är bra.
Tycker det är bra för er? Ja, men
ja, det är bra.
Det är ett så himla spännande ämne. Jag är så himla glad att du var med oss här idag. Och att vi, ja, verkligen spännande. Och höra lite hur det ser ut i Sverige och sådär.
Det är sol i Sverige.
Sol i Sverige, precis. I härliga Stockholm, dagar. Exakt. Mm. Det är bra tid för fasta.
Mm. Ja, men verkligen. Det är bra tid för allt, känner jag.
Ja, verkligen. Mycket energi.
Men tack så mycket att jag fick vara med. Det var jättespännande. Jag ser fram emot att intervjua er också lite närmare.
Ja, ja, jätteroligt. Tack så jättemycket för att du var med. Det ser vi ser fram emot fortsättningen.
Ja, det gör vi verkligen. Ha en solig härlig dag, Lina, i Stockholm är du, va?
Ja.
Du är hemma. Ja. Mm. Ja.
Tack så mycket. Ha det härligt i Thailand.
Ja. Ja, hej hej.
Hej då.
Hej hej.